Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det här är en podd från Sydsvenskan. Men titta på den där.
Redhawks-podden är tillbaka. Välkommen till avsnitt nummer 22 av Sydsvenskans Redhawks-podd med mig, Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson. Och som utlovat har vi en gäst. Det är hans andra besök i podden. Varmt välkommen till Redhawks sportchef Björn Liljander.
Tack så mycket. Kul att vara här igen.
Hur är läget, Björn?
Jo, tack. Det är bara bra. Det är maj månad och man börjar känna lite sommarfeeling, så att det är väl helt okej, tycker jag.
Hur mycket hockey tänker du varje dag?
Ja, för mycket kanske. Nej, men det är ju, även om det är lite off-season, så klart att tankarna finns där hela tiden. Och man, dels är det lagbygget man funderar på, sen är det hockey-VM som pågår nu. Så att, det är ju fortfarande väldigt mycket hockey som pågår och snurrar i skallen givetvis.
Men jag gissar att din puls är lite lägre nu än vad det var under slutet av mars.
Ja, pulsen och ångesten är ju inte riktigt på samma nivå som det kanske var för ett par månader sedan, utan nu är det lite lugnare, så det är ju skönt för kanske alla inblandade, även familj och anhöriga.
Om man pratar liksom med sportchefer och general managers, känner det mest som Kyle Dubas, för alla som inte vet, Mattias visste inte, general manager för Toronto Maple Leafs, eller som Henrik Javertsson i Växjö. Vad vill du helst känna dig som just nu?
Oj, jag tror att Henke har en bra tillvaro som har vunnit sitt fjärde SM-guld. Ja. Så att, det är ju därför man håller på med idrott och Precis. Det är därför man tävlar i SHL. Det handlar om att vinna någonting. Så att det är bara att imponeras av det Henke har gjort uppe i Växjö. Och givetvis så klart att man sneglar lite grann på vad han har gjort bra under sina år. För att uppenbarligen så har gjort många, många bra saker. Så att det hade varit kul att vart i hans skor, såklart.
Jag får tillägga här att Toronto har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967. Så att det är en tid. Lång tid.
Ett bra tag sedan.
Ja, det måste man säga.
Björn, du gör din andra säsong nu som sportchef i Redhawks. Vad har du lärt dig under den här tiden?
Oj, bra fråga. Jag tycker nog att jag har lärt mig väldigt mycket under den här säsongen som varit. Fått många insikter. Dels såklart att det var en omställning att komma till en ny organisation med allt vad det innebär. Och sen för min egen del så var det ju lite annat ansvar också att kliva upp som sportchef och inte vara assisterande sportchef som jag var i min tidigare klubb. Så det är ju helt annat ansvarsområde, och samtidigt som det är klart att man har fått lära sig hur man ska hantera saker och ting, och när säsongen blev som den blev, så klart att anspänning, stress och allting påverkar, och det är också att man får insikter både om sig själv och i sin omgivning och hur man ska hantera det. Så att man kan väl säga att det har varit väldigt mycket erfarenhet man har samlat på sig under det här året som har varit.
Hur påfrestande var det här avslutningen av hela säsongen egentligen?
Ja, men det är väl klart att det var påfrestande. Dels sportsligt att vi låg där vi låg under så stor del av säsongen. Och någonstans att vi hela tiden försökte bygga varandra och bygga verksamheten och bli bättre hela tiden. Det var ju andemeningen att vi skulle ta kliv, och sen när man inte får den energin som man får av en vinst, så behöver man ju bygga och skapa den energin på något annat sätt. Och då handlar det ju om att vi, framförallt kanske ledare kring laget, behöver ju någonstans skapa den energin. Och det är klart att det tär ju på krafterna när man får göra det om och om igen egentligen, dag ut och dag in, när man inte får något gratis. För en vinst gör ju ganska mycket. Alla som håller på med idrott så vet man att det där ruset och känslan, det är samma som supporter, misstänker jag, att man vinner du en match, då kan du gå ett par dagar nästan och sväva lite på de målen och känna att fasen vad bra vi är, och så bygger man vidare på det. Vi fick aldrig riktigt det genuint. Vi hade ju svårt att vinna 2-3 matcher på raken exempelvis. Så att, det är klart att det var på förresten, och vi fick lära oss verkligen att jobba mot prestationsmål och bryta ner spelet i detaljer och jobba utifrån det, för resultatet gick ju emot. Men vi valde att ja, stötta varandra och bygga varandra i det. Och det är något vi känner oss jäkligt starkt av efter säsongen när vi lyckas ta oss igenom det. Men det är klart att det var påfrestande givetvis. Och för min egen del som gillar att jobba med framförhållning och gillar att ligga i fas, så klart att när man inser att det är svårt att planera någonting. Det är svårt att bygga nästa års lag. Man satt med två scenarier, man satt med två lagbyggen. Man kunde egentligen inte göra några avslut på några signings av spelare, utan man fick egentligen bara visa intressen och så vidare. Det är klart att det var också påfrestande givetvis. Men jäkligt lärorikt att hamna i den situationen, vilket gör att man uppskattar ju kanske allt annat på ett annat sätt nu för tiden då.
Fick du liksom känna på något sätt att Är det en stor skillnad att säga att hej, det är Björn, jag ringer från Frölunda, eller det är Björn, jag ringer från Malmö Redhawks som ligger sist i SHL-tabellen? Fick man känna av det från agenter och så också?
Både och, skulle jag säga. Det är klart att vi är lite längre ner i näringskedjan kanske mot vissa andra lag i ligan som har varit etablerade topplag. Mm. Det är väl så sett, men däremot så tycker att det finns en nyfikenhet från hockeyfamiljen och agenter och spelare att Malmö, att vi har någonting på gång, och vi har lite nya planer för hur vi vill att vi ska göra i framtiden och hur vi ska se ut. Och sen finns det också en nyfikenhet över att vad kan vi erbjuda, inte bara ekonomiskt utan också i form av roll och förtroende på planen och sånt som kanske inte, går man till topplag så kanske man hamnar någon annanstans i hierarkin och så vidare. Så att jag tycker ändå att det finns en stor nyfikenhet för Malmö Redhawks, samtidigt som vi givetvis förstår att har man chans att spela i ett lag som har spelat finaler efter final och sista åren, så klart att det kan ju väga över när man sitter i en förhandling, såklart. Men så både också, skulle jag säga.
Kort efter du hade tillträtt som sportchef i Malmö så pratade du om att ni behövde skruva lite på träningskulturen. Hur har du och ni gjort det?
Ja, men det har vi gjort. Dels så har vi adderat lite mer tävlingsmoment i den dagliga verksamheten, både på is och fys. Och vi har, på vad det gäller fysdelen, skruvat upp temperaturen en hel del för att träna ännu bättre. Och det är väl någonting som vi fortfarande känner att vi behöver skruva upp ännu mer. Vi har tagit steg den här säsongen, känner vi, men vi behöver ta ytterligare kliv framåt, och både vad det gäller det som händer utanför isen på fysdelen, men också på isen, och hur träningsdagarna ska se ut och hur vi ska jobba med den individuella delen på isen också. Så att vi har tagit kliv under säsongen, men vi är långt ifrån nöjda. Vi känner att vi kan skruva ännu mer, och vi har redan börjat skruva upp saker ytterligare. Så att vi har lärt oss mycket och inser att allt var inte perfekt. Och det är viktigt att vi försöker göra allting bättre hela tiden. Och där är vi i en process. Så det känns spännande.
Men trots att ni kom sist, och det var ju 5 poäng från säker mark så att säga, 10 från en slutspelsplats. Vad är en rimlig målsättning nu då?
Ja, men det är väl det man ska ha med sig, att ligan är ju otroligt jämn. Tittar man i år, vi tar 61 poäng, och historiskt sett så brukar man väl klara sig från kval och ta över 60 poäng. Så att ligan är extremt jämn. Spolar man tillbaka bandet och tittar på hur matcherna och hur det var i vinter, så är det ju extremt många matcher som vi hade ledningen, som vi tappade i slutminuterna. Vi hade 2-3-0 inför sista perioden, eller sista 10 till och med, och lyckades gå därifrån med 0 poäng och så vidare. Så att givetvis så behöver vi göra saker och ting bättre i den dagliga verksamheten, som vi var inne på alldeles nyss. Men vi vill bli bättre. Vi vill givetvis ta oss till slutspel. Det är ju det vi siktar på.
Är det 10 plats att räkna med? Eller?
Ja, precis. Ja. Att, vi har inte bestämt exakt vad det ska vara. Men det är väl fullt rimligt att utifrån att vi kommit sist i år, att sitta här och prata om ett SM-guld, det känns väl lite väl naivt. Men vi behöver ta ett steg i rätt riktning, och ett ganska stort steg i rätt riktning, skulle jag säga. Och det handlar om vad vi gör varje dag för att kunna komma in i ett slutspel. Och jag tror att hade vi kommit in i ett slutspel i år med det laget vi hade, så hade det kunnat varit jäkligt intressant. Men nu gjorde vi inte det, och då måste man också titta på vad kan vi justera och göra bättre för att vi ska kunna hamna där till nästa år.
Var det självklart att Thomas Kollar och ledarstaben skulle få vara kvar med tanke på hur det gick förra säsongen?
Ja, det var det. Jag är tämligen övertygad om att ska man bygga en bra verksamhet över tid, så behöver man bygga med kontinuitet. Och Det är ingen slump att Växjö, Skellefteå och Frölunda har varit framgångsrika över tid, för de har haft en kontinuitet på ledarsidan. Sen det är klart att det är omsättning på spelare varje år, men det inser vi bara nu vilken vi går in med helt andra ingångsvärden nästa säsong, för att vi har lärt oss mycket av säsongen som var. Vi har kunnat utvärdera den tillsammans. Vi har fått bra feedback från spelarna vad vi behöver justera, både positivt och negativt. Och vi givetvis, så när man går igenom en sån tuff säsong som man gör, så det är klart att man växer ihop som människor och som grupp när man går igenom tuffa saker. Och det är ju verkligen någonting som vi gjorde. Och där har vi en god känsla nu, och jag tycker att våra ledare utvecklas också enormt som ledarteam under säsongen. Med det sagt så har vi fortfarande jättemycket saker att jobba på och bli bättre. Pratar vi med vår head coach Thomas Kolla, så har han haft en enorm utvecklingskurva under den här säsongen. Jag har varit trygg med Thomas hela tiden. Jag ser vilket engagemang han har och vilket taktisk kunnande han har och hur mycket han brinner för den här klubben. Och att dessutom då gå igenom den här säsongen och samla på sig den erfarenheten, det är ju guld värt för oss som vi ska dra nytta av framöver. Och jag kan bara säga att den här säsongen tror jag till och med att Roger Umber hade varit gråhårig över om han hade utsatts för. Och jag tror att en sån som Roger, som en erfaren coach i sammanhanget, hade också fått, han hade lärt sig mycket under en sån här säsong. Och då kan man då tänka sig vårat ledarteam som är nytt, och Thomas som också är lite ny i gamet, så har vi lärt oss extremt mycket, och den erfarenheten ska vi dra nytta av.
Ni har förlorat 4 och vi har 5 bästa poängare, alltså Söderberg, Marcus Sylvegård och Tvillingar Westerholm. Hur ska ni ersätta de här poängen?
Givetvis ska våra befintliga spelare ta kliv. Inte minst en sån spelare som Kalle Persson exempelvis, som gjorde sin poängbästa säsong i år och tagit kliv, och det går i rätt riktning sen. Så givetvis behöver vi ju addera nya spelare som kan producera framåt för oss. Med det sagt att det inte kommer att kanske vara en spelare som gör 50 poäng, men vi kommer ha ett par spelare som kommer att leverera framåt för oss. Och vi kommer också ha en backsida där vi kommer kunna hota lite mer från bakplan och från blå linjen. Så att jag tror vi kommer kunna ha lite mer från backsidan också i produktionsprotokollet. Så att det kommer komma in nya spelare, och Janne Kockanen exempelvis som är en offensiv skicklig spelare som vi tror jäkligt mycket på, som senaste åren har han varit i Schweiz i år, men spelat i Davis i NHL i 2 säsonger innan dess. Så det är en spelare som vi tror mycket på i det offensiva spelet givetvis.
Men Marcus Sylvegård gjorde 41 poäng. Skulle ni gjort mer för att försöka behålla honom?
Ja, alltså Marcus hade ju en fantastisk vår kan man väl säga. Han hade en ganska tuff höstsäsong. Det hände inte så mycket under hösten, men det vi gjorde bra tycker jag, det var att vi hade tålamod med Marcus och lät han fortsätta spela mycket och få stå i sin position som skytt i powerplay och så vidare, och bygga ett förtroende och också ett självförtroende hos Marcus på sikt. Och det tycker jag han anammade bra, och sen så fick han en fin utvecklingskurva under våren. Så att Marcus kanske skulle ha signat nu under våren, med oavsett vilken klubb så hade han nog varit en bättre situation kanske än i höstas.
Precis, man säger att en snittlön i SHL är väl 110-115 000 i månaden. Man kan misstänka att nu går ju Marcus då till Växjö, att just Henrik Everson som vi tidigare nämnde kanske gjort ett ganska bra klipp genom att signa honom rätt så tidigt innan den här explosionen kom för Marcus under våren.
Ja, jag vet ju inte alls vad han har signat för. Och
men vad är marknadsvärde för en kille som gör över 40 poäng i SHL?
Det är högt. Är det
absolut. Pratar vi en månadslön över 200 000 eller?
Ja, det gör man. Mm. Så att det är klart att Marcus hade en fantastisk avslutning, och jag hoppas att han får fortsätta leverera på en hög nivå. Mm. Dock inte gör någon poäng mot oss i serien, men i övrigt så är jag Marcus all framgång, för det är en kanonkille, och givetvis är det en kille som vi gärna ser i Red Dogs i framtiden. Mm.
Jag kommer med lite stitch på här som jag tänkte ta i början som uppvärmningsfråga, men jag känner att den var inte snäll som uppvärmningsfråga. Det rör sig om forwards också. Jakob Lilja, Malmö-kille som har spelat i Dynamo Moskva, har blivit kontraktet har annullerats med Dynamo Moskva med tanke på, jag misstänker det, med tanke på kriget, anfallskriget i Ukraina från rysk sida. Skulle ni rent hypotetiskt kunna signa som spelare, eller hade det varit moraliskt svårt?
Det är ju moraliskt väldigt, väldigt svårt att signa spelare från Ryssland, tycker jag faktiskt. Och sen vet man ju att Jakob har jag vet ju lite om hans case men inte allt, och det är svårt för spelarna också. De har suttit fast i olika kontrakt, och vad kontrakt de skrev innan kriget bröt ut och så vidare. Mm. Så att det är svårt att säga, men det är klart att det är moraliskt, det är ju givetvis tufft, men jag såg att Jakob precis hade lyckats ta sig ur sitt avtal, vilket det är jättebra att han har lyckats göra det. Mm. Och sen vad som hände sen, det vet jag inte, men jag tror att det är fler spelare som har gjort, gjort ett försök, inte bara i år utan även förra året, men det är mycket pengar, och det är inte så lätt som man bara tror, men sen tycker jag väl att det som idrottare också, du har givetvis ditt ansvar och behöver ju ta ställning givetvis, men skuggan kanske inte ska falla på dem fullt ut, utan det finns andra personer och människor som
jämför man med fotbollsspelare, så har ju FIFA varit tydligare än internationella hockeyförbundet.
Precis, där har FIFA gått in och hjälpt spelarna. Absolut. På ett helt annat sätt, vilket har underlättat situationen. Mm. Och nu landar det i slutändan på spelaren och hans agent, och det är klart att det är ingen enkel brottningsmatch, men vi får se vad som händer där.
Mm. Men det är inte så att ni sportchefer i Israel har pratat ihop er att nej, vi kommer inte plocka spelare från KHL, utan det är lite upp till varje klubb liksom?
Det är upp till varje klubb hur man ställer sig där, såklart. Och de flesta klubbarna som jag vet har ju varit väldigt restriktiva och avvaktande i de här frågorna, just för att man tycker väl att det rimmar kanske inte riktigt med sin värdegrund och annat. Men samtidigt vet man att alla case är unika, och det är svårt att sätta sig in exakt hur det har sett ut och vad som har hänt, men jag gläds med Jakob som nu har lyckats ta sig ur sitt kontrakt och kanske kan spela någon annanstans i Europa istället.
Mm. Från en moralisk fråga till en plånboksfråga, den ständiga frågan om budgeten. Var hamnar ni någonstans? Är det runt 45 miljoner eller är det...
Det kommande säsong så har vi, jag tänker inte nämna exakta summor, men vi kommer nog ligga lite längre ner i lönebudgeten. Men vi är trygga med det. Vi känner väl någonstans att det vi får göra istället för att kanske värva stora etablerade namn som kostar väldigt mycket pengar, så behöver vi titta på lite yngre spelare med potential som jag brukar säga, som har ett öppet tak. Spelare som inte är upp och slår i taket, utan vi vet inte exakt hur mycket vi kan hämta varje, utan det kan bli spelare som lyfter ordentligt. Och det är väl lite den kategorin spelare vi har tittat på när vi har byggt nästa års lag.
Precis, för att Mats Larsson, styrelseordförande, sa att ni är ungefär lite under 50 miljoner, sa han förra året, inklusive de här utköpta kontrakten med Alsenfelt i spetsen. Så att en bra bit under det alltså, eller?
Ja, vi kommer göra en liten hyvling, men med det sagt så behöver det inte bli så mycket sämre, utan vi, snarare behöver vi värdera varje krona vad vi lägger och investerar i, och lek med tanken att du har 100 kronor, sen ska du någonstans bestämma hur mycket av den 100-lappen ska du lägga på målvakter, backar, forwards. Mm. Sen har du väl bestämt att jag lägger 20 kronor på målvakt och 30 på backar och 50 på forwards. Och sen ska du titta på de här forwardsna. Vilka forwards är det vi behöver? Vi behöver de här centrarna, vi behöver den här typen av forwards. Och då får man också någonstans bestämma sig för hur många kronor ska vi lägga på respektive profil och karaktär, om man säger så. Så det blir ju ett pussel när man sitter med en budget, och man får ju göra olika strategiska val hela tiden, och därför får man ju i vissa fall kanske bestämma sig att nej, vi kan inte signa den här spelaren för att det påverkar nästa steg och nästa steg igen. Mm, mm. Så det är ett pussel är det, att få ihop det på sista raden, och det är väl det som är en utmaning men också väldigt roligt, så att man får tänka till. Det är inte bara slänga sig över första bästa spelare och slänga på ett kontrakt och så tycker man fasen vad skönt, nu har vi fått han i laget och det känns skitbra, men sen ska du få resterande delar också.
Precis, allt hänger ihop naturligtvis.
Så
det är ju många dyra spelare som har försvunnit också naturligtvis.
Ja, det kanske det. Ja.
Men hur stor del av pengakakan finns kvar då? Du har ändå värvat en del.
Ja, det finns en liten påse pengar kvar. Så att vi får se vad jag kan vaska fram här kommande veckor.
Mm. Ni ser inte ni Björn, han ser lite lurig ut när han säger det.
Ja, så är det. Nej, men jobbet pågår ju för fullt som sagt. Och det är klart att vi jobbar ständigt de här dagarna för att titta på nästa års lagbygge. Vi har en lista på forwards. Det är ju det vi ska addera. Så att,
det är två forwards till som ska in, eller tre rent av.
Ja, det är två forwards till som ska in då. Mm. Och där har vi ju lite olika namn och spår, så att så får vi se var vi landar.
Är det en dyr och en mitt emellan?
Nej, jag hoppas på att det är två billiga.
Jo, men alltså i kvalitet då?
Är det... Ja, men det ska vara två spelare som ska tillföra det offensiva spelet. Och det är klart att då får man nog vara beredd att betala en liten slant i alla fall.
Vi ska prata lite om nyförvärven, och vi inledde väl på backsidan då. Det är Jakob Galvas, Johan Ivarsson och Timo Kivihalme som är nya på backsidan. Berätta lite om dem.
Ja, men jag tycker vi ska börja med Ivarsson där då, som är en, ja, det är en Malmöpåg eller Skånepåg som kommer hem. Haft en jättefin session som har varit ute sen han lämnade Malmö. Han gjorde några bra säsonger i Färjestad och gillade han starkt. Och sen var han i Finland, gjorde riktigt bra där och var i final och spelade exempelvis med TPS och gjorde bra ifrån sig. Och har gjort extremt bra i Södertälje i Hockeyallsvenskan. Jag skulle påstå att det är en av Allsvenskans bästa backar. Och då tror jag att jag inte ens om att tycka det, utan Johan är en stabil, pålitlig back, bra skridskoåkare, ett bra första pass, men också spelar fysiskt när tillfälle ges och släpper ingen över bron. Och det känns jättekul att få hem en kille med Malmöhjärta som verkligen vill och brinner för att spela i Malmö Redhawks. Jag tror att han hade haft möjlighet att kunna spela i många SHL-lag, men han hade ju en bra roll i SSK och ett stort ansvar där som han var stolt över, men att just att komma hem till Malmö och spela där, det lockade, och vi är väldigt glada att Johan kommer hem här. Och sen vad det gäller de andra där, så är det ju Galvas då, Jakob Galvas, en tjeckisk back född 99 som har varit i Chicagos organisation de sista åren, spelat i Rockford, farmalaget i AHL. Jag har sett han genom åren på juniorlandslag, både U18 och U20-landslag. Han har alltid varit en framträdande roll i de landslagen. Sticker ut med sin skridskoåkning och sin förmåga att bära puck och vara lugn över pucken. Och han har haft bra säsonger i Chicago. Vi har fått väldigt bra referenser både från ledarna i den organisationen men också från medspelarna. Så att det känns jättekul att få hit en sån ung kille som brinner för att ta nästa steg och är helt committad till att han vill ta nästa kliv i Malmö och hjälpa oss att bli ett mer etablerat lag i ligan och komma ännu högre upp. Och så han ville gärna skriva två år, vilket vi också är glada för, så att vi får jobba lite mer långsiktigt med en sån kille. Det känns spännande. Och sen så har vi nyligen presenterat Timo Kivihalme, som är också en back som jag har följt i många, många år. Som jag har sett framförallt i Toronto Marlies när han har spelat där i AHL. Han var i 3 år. Innan det så har han också varit i Kärpet och spelat. Och gjorde några faktiskt riktigt bra säsonger i Kärpet. Och då var han också nog och nosa på att vara en av de bättre backarna i finska ligan de åren där. Så att Temu sticker ut med också. Han har också väldigt bra skridskoåkning. Väldigt mobil och rörlig. Duktig på att hålla pucken och bra händer för våra back. Kan kanske inte hålla i, vara lite kylig. Stressar inte upp sig med pucken. Han är 27 år gammal, så han är lite mer erfaren. Samlar på sig lite mer erfarenhet än de andra killarna. Men det känns också jättekul att få in en sån kille som är hungrig på att ta nästa kliv och är långt ifrån nöjd med sin karriär, utan vill uppnå någonting framåt.
Och så har vi forwardsidan då med tre nya där också. Janne Kukkonen har varit inne på lite tidigare, och så har Thomas Berg Paulsen och Albert Sjöberg. Och vi har en korpestream på dem.
Ja, men Janne är ju en skicklig forward, väldigt smart spelare. Duktig både playmaker, kan hålla i pucken och hitta bra spel, men också kan skapa mycket på egna attacker. Har spelat både ytterforward och center. Vi kommer försöka använda som center initialt, och vi tror att vi kan få ut mycket av Janne, därför vi vill att han ska bära mycket puck och bli delaktig i spelet och styra vårat spel. Han har ju haft en gedigen karriär, bara 24 år gammal, men Han har ju varit i NHL i 2 år exempelvis och varit i Schweiz sista året här. Och också en kille som, han ville ju tillbaka till NHL en vacker då. Mm. Men insåg också att schweiziska ligan var kanske inte rätt forum för han där han är just nu. Så att insåg att SHL är den bästa ligan.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
För att kunna ta sig tillbaka till NHL en vacker dag. Så att, jättekul att vi fick in Janne. Vad det gäller Thomas Berg-Pålsen så är det ju en kille som har haft en jättefin säsong i Stavanger i år i norska ligan. Där har han producerat en del i år, men vi ser han ju mer som en karaktärspelare, en hårt arbetande forward som ska vara pålitlig i det defensiva spelet och följa systemet. Jag har sett han nu i de här matcherna i VM och jag tycker han har en otrolig smartness i sitt spel. Han spelar för laget i alla situationer och spelar och tar smarta beslut och riskar ingenting utan gör det som krävs för att laget ska bli framgångsrikt. Så att det är väl ungefär de förväntningarna vi har på han. Och Albert Sjöberg är också en yngre förmåga. Det är en frisk fläkt som jag också följt i många år från sen juniorlandslag. Det är en spelare med bra skridskoåkning och bra attackspel som är som bäst när han är lite grinig och temperament och tävlar stenhårt ute på isen. Då är han jobbig att möta och han är som en bålgeting och han har haft några år i SSK nu. Jag tycker kanske säsongen som var inte fullt så bra som säsongen innan då vi var också där och nosade på han redan förra året. Men vi trodde nog att ja, det är nog bra att stå på tillväxt ett år till Allsvenskan och sen så hade SSK ett så bra lag i år och fick kanske inte riktigt det förtroendet och av olika anledningar så blev säsongen kanske lite sämre, men vi ser en stor potential i Albert och det är en kille som kommer komma hit och jaga underifrån om man säger så då. Så att vi tror att på sikt kan det bli något bra för oss.
Du pratade lite om grinighet och temperament, Emil Sylvegård och Oliver Lauritsen har ju lämnat. Hur viktigt är det då att få in spelare som kan liksom ersätta det?
Ja, jag vill ju alltid ha spelare som tävlar och har temperament på isen. Och det tycker jag att många av de killarna vi har i laget har redan. Så att, det är en fördel de flesta spelarna har egentligen oavsett vilken profil och position de har. Så att, men vi har ju ett gäng kvar i laget som har de attributen också. Inte minst Lukas Wernbloom. Så att vi och Ivarsson kommer tillföra många bra saker också i det fysiska spelet om man ser så. Och, Kiwi Halme vet ju också att när han blir grinig så kommer det smälla i planket i Malmö Arena. Så att, det finns hos de flesta spelarna, men det gäller också att vi skruvar upp det och hittar det. För det är en bra ingrediens att kunna ha ett temperament i sitt spel. Mm.
Du nämnde nu Lukas Wernbloom. Det är lite spännande. Han hade en ganska tuff säsong, men i kvalet kom han ju verkligen fram och gjorde det bra. Vad du för förhoppningar på honom?
Ja, men givetvis att han ska fortsätta på den inslagna vägen där. Och det är klart att säsongen som var tuff för när han kom in och bröt armen i första träningsmatchen uppe i Halmstad arena när vi mötte Växjö i första träningsmatchen. Och det är klart att det kommer som ung spelare upp på en ny nivå. Får den starten, det är klart att det är tufft innan man kommer in i det. Och sen kom han tillbaka och vart väl lite sådär sporadiskt med istid. Det är inte riktigt någon kontinuitet i det. Och vi gjorde också att det blev ännu svårare kanske att växa in i det. Men när han väl fick spela ordentligt sen efter jul och blanda in allting. Och så tycker vi att han tog kliv för kliv och blev en riktig joker för oss i kvalspelet. Och visade att det är en spelare som kan spela på en bra nivå.
Om man tittar lite på målvaktssidan, personligen kan jag tycka att den som jag kanske är mest osäker på så här på förhand, men jag tänkte på Marmelin, spelade okej, men kanske inte mycket mer än okej fram till han blev skadad. Och sen har vi Sen vet vi alla att det kan jobba med försvarsspelare och sånt också. Sen har vi Adam Werner i frysboxen länge och sen kom han tillbaka och hade en stegrande eller formkurva och var ju riktigt bra med slutet. Vad känner du att det gör det naturligtvis eftersom du har två målvaktstånd kvar? Men för mig känns det lite som frågetecken då över tid att vem är nummer ett där?
Ja, det är en bra fråga vem som är nummer ett och det får vi väl se här lite grann här. Men jag tycker att Danne startade ju under hösten väldigt, väldigt bra. Spelade på en hög nivå.
Men det kanske var 5-6 matcher och sen det dalade lite va? Eller?
Ja, det är möjligt. Men jag tycker han hade i alla fall några topprestationer där som visar att han är en toppmålvakt i liga. När han spelar på sin absoluta yttersta topp. Och det är ju den nivån vi behöver hitta oftare i Dannes spel såklart. Och Danne spelade ju under hösten när vi som lag kanske inte heller spelade det bästa försvarsspelet. Utan det gjorde vi ju framförallt ju längre säsongen led. Adam kom ju med en lite stukad bakgrund från Nordamerika, haft några tuffa säsonger bakom sig och vi visste att Adam var ett litet projekt. Internt så hade vi diskussioner om att vi behövde jobba med han för att någonstans det kommer ta lite tid innan han är redo på sin nivå. Och så blev det också, men Adam höll fanan högt och jobbade på stenhårt under hösten och sen när det blev som det blev med Dannes skada i mellandagarna så blev det ganska naturligt då att Adam fick mer förtroende och spela sig i mer och mer form och tyckte att han växte och växlade upp och spelade på en jäkligt hög nivå. Och vårt försvarsspel varit bättre och målvaktsspel varit bättre och det ena ger det andra såklart definitivt, men jag tycker det känns spännande med den kurvan som Adam hade. Och sen att Danne nu är tillbaka från sin skada och kan komma tillbaka in här och börja tävla om det igen. Det är två killar i en spännande ålder med båda har en otrolig potential. Så att jag är övertygad om att de kommer kunna bygga ett bra målvaktsteam och hjälpa oss att vinna matcher i vinter.
Apropå backa så är ju, tänkte jag på sånt som är Joakim Ryan som gick från 31 till 15 poäng. Hur får man igång hans produktion?
Ja, men det är väl två delar egentligen. Mm. Givetvis så handlar det om saker som Joakim själv behöver göra bättre i sitt spel genom att kanske få igenom ännu mer skott från blålinjen och skjuta snabbare och förflytta fötterna på blålinjen och så vidare.
Men han har ju fotarbetet.
Så är det, så är det. Och någonstans, sen hade han ett förtroende i powerplay så det är klart att där hade vi förväntat oss lite mer produktion. Sen är det saker som vi får justera i spelet och sådana saker också som kan göra att vi hamnar i bättre situationer. Men det är klart att Joakims istid och förtroende i powerplay, där hade vi förväntat oss lite mer produktion givetvis.
Vad är anledningen till att det är inte en enda back som är högerfattad?
Ja, det är väl en bra fråga, men vi har ju tittat på, i år hade vi ju Kemic och Theodor och Jonsson och så hade vi ju Notti Vittasalo som kom in här innan fönstret, så vi hade ju tre rightbackar i år. Sen såklart att när vi tittar på nya backar givetvis så finns det alltid som ett önskemål att ha rightbackar. Men dels så finns det ju mer begränsat urval av rightbackar. Det är ju också att marknadsvärdet blir högre på de rightbackarna som finns. Och sen så ska man ju också då matcha det utifrån vad vi vill ha av en back. Vi hade säkert kunnat hitta att rightbackar i Hockeyallsvenskan och addera till våran lineup. Men någonstans har vi valt att ta in backar som vi tycker är lite bättre och tillför i spelet i övrigt trots att de är leftare. Då. Så att det finns alltid ett önskemål av rightbackar, men vi ställer oss inte blinda på just det attributet utan vi får göra en helhetsbild där inte minst ekonomin är en del.
Och tittar man lite på vad som är kvar så tycker jag en ung spelare som sticker ut lite och det är ju då Anton Wahlberg. Vad man hört lite så verkar det som att ni kommer satsa rätt rejält på honom. Hur mycket? Är det en topp 6-spelare i ditt huvud?
Ja, Anton är ju, han kommer få en stor roll hos oss och stort förtroende. Jag tycker han visade sedan han kom in hos oss i vinter att han är att räkna med och han tillförde saker i spelet som vi mådde väldigt, väldigt bra av som lag. Och han var väldigt nära att slå sig in i premiärlaget kan jag också avslöja, men Vi tyckte väl någonstans under försäsongen att han kanske dippade lite och fick starta under hösten med J20-laget och gjorde det väldigt bra höstsäsong med J20-laget. Och sen var han fullfjädrad och redo att komma in hos oss. Så att, han kommer få börja ett stort ansvar och en stor roll. Och sen exakt hur vi kommer nyttja han i istid och offensivt och defensivt, så det får vi väl se lite grann. Men han kommer få, han blir viktig för oss, definitivt. Jag tycker också det är ett signalvärde att det är en ung egen kille som kommer här från stan, och han spelar väldigt, väldigt moget för sin ålder. Jag kan jämföra med många andra unga spelare jag haft att göra med under årens gång, och jag tycker han spelar väldigt seniorigt och moget och smart spel ute på isen. Så att vi är trygga med Anton, och sen som alla unga spelare behöver man jobba på saker och ting, och han är inne och jobbar nu extra i gymmet och så vidare. Vi vet att det kommer hända mycket för han kommande månad nu med NHL Combine, där han ska åka över och göra fystester för NHL draften.
Och det är dit om 100 högst rankade åker, va?
Precis, stämmer det. Så det kommer vara här nu i maj månad, och sen är draften i juni, och sen så är det ju förmodligen camper som väntar efter draften där, och Anton förväntas ju gå ganska högt i draften.
Hur högt? För han var ju rätt så, alltså var inte många som känner till honom, kanske han kanske var tredje, fjärde rundas tänk liksom i någonstans i augusti, september, men nu pratar sig han betydligt högre. Hur högt tror du personligen?
Ja, men det stämmer. Han har ju klättrat under säsongens gång på de här listorna då, som man ser ibland och läser. Och han, senaste listan jag läste i morse, så då var han väl i slutet på första rundan. Men ja, kanske i början på andra skulle jag väl kanske gissa någonstans. Så att det är otroligt starkt och kul och roligt för Anton givetvis. Det är ju ett kvitto på någonting. Sen innebär inte det så mycket mer än att han kommer tillhöra en NHL-organisation. Sen om de väljer signa han nu eller på sikt, det får man ju se. Det blir ju nästa morot för honom att jobba efter. Men sen är det väl också någonstans, tycker jag, ett kvitto till organisationen, och dels en stolthet för Limhamns verksamhet som har fått fram en ung, duktig kille som vi har lyckats vidareutveckla och förvalta i våran akademi, och som går så högt in en NHL-draft. Det är någonting som man väldigt ska vara väldigt, väldigt stolt över i våran region. Och all cred till alla ungdomsledare och juniortränare som har haft med han att göra under årens gång, för uppenbarligen har de gjort något väldigt, väldigt bra.
Finns risk att någon ännu egentligen vill skriva kontrakt nu direkt efter draften?
Ja,
eller chansen, hur
det man finns alltid en risk eller chans och möjlighet till de gör det, och det är väl högst troligt. Går man högt i draften så kan det mycket väl bli en sign nu då. Sen får vi givetvis inleda en dialog med den organisationen om det skulle bli så, och diskutera vad som är bäst för Anton. Jag tror att jag hoppas, och jag tror att Anton själv känner också att han sitter i en bra position för att spela SHL-hockey minst en säsong till innan han kan ta steget över till NHL. Men givetvis det får vi diskutera där och då.
En intressant sak också, tyckte jag, när man kollar siffror lite, så hade han, och till hans spel, när han väl fick chansen i SHLs grundserie, så spelade han ju kanske lite sporadiskt i början. Och så var det en stegrande fas, men det var ändå 9 minuter i snitt istid i grundserien. Men sen i kvalet var han uppe på och svängde på 12 minuter. Det tyder väl på något?
Ja, absolut. Och någonstans så var det kul att se lite hur Anton agerade i de matcherna och situationerna. Det finns ju alltid en risk att man blir nervös och ängslig. Men i det här fallet var det ju snarare tvärtom, att Anton vågade ju verkligen spela de här matcherna fullt ut och gjorde det med bravur. Så att, och det kan, ibland är det ju bra att vara ung och naiv, man har inte så mycket konsekvenstänk. Och jag tror att det mådde ju väldigt, väldigt bra av, och det smittade också av sig, så att därav fick han lite större roll och förtroende.
Men nu kommer det svåra andra året, så att säga, när man det här liksom, jag är ung och grön och jag kör bara på tänket, nu ska han förvalta det han har åstadkommit hittills och ta det till vidare, så att säga.
Precis. Nej, men det är ju faktiskt så att både våra förväntningar och hans förväntningar och alla andras förväntningar skruvas ju upp nu till andra året, och dessutom då kanske med en NHL-draft i ryggen och så vidare. Men det är någonting som vi redan nu har börjat diskutera med Anton, hur vi ska ta oss an den här säsongen och se på det. Och jag tror med hans personlighet och vårat ledarskap, så tror jag att det kommer bli jättebra. Så att det gäller att se möjligheter med det.
Du har ju varit länge i Frölundas organisation. Kan man jämföra honom med de bättre spelarna där? Som
Det kan man absolut göra, men det som jag tycker är särskiljer Anton, det är ju att han, om man jämför med Lucas Raymond och Andreas Jonsson, de här spelarna som kommer upp och de spelade kanske lite mer junioraktigt på seniornivå och gjorde lite sköna moves och toe drags och skulle hålla i och finta och så vidare. Men jag tycker Anton spelar ju otroligt moget och smart i sitt spel, och det som sticker ut gentemot de flesta andra unga juniorspelare jag haft att göra med det är hans förmåga att täcka pucken och vara stark på pucken och klara av sargspelet som en ung juniorspelare. Där tycker jag faktiskt att han ligger långt före många av de andra stora topprospekten som jag haft att göra med. Så att, och sen har han förmåga att slå sin gubbe också offensivt. Mm. Och, så jag tycker han är otroligt spännande, Anton. Och jag håller han väldigt, väldigt högt utifrån alla spelare jag har haft att göra med under årens gång.
Om vi tittar lite på forwards. Kim Rosdahl, hur ser du på hans senaste säsong?
Ja, jag tror att både jag och Kim själv känner väl att han kanske inte, det blev en rörig säsong för dem med allt som var. Han kom till Rögle där och det blev inte allt som han hade tänkt sig, och han var lite stukad och vi lyckades få över han till oss här under hösten och började väl lite trevande, men jag tycker att han växte också i längre säsongen led. Och sen såklart har man alltid förväntningar på produktion och annat, men jag tycker han visade väldigt, väldigt bra saker i spelet som helhet, och visade också att han var en pålitlig defensiv spelare. Vi är otroligt smart spelare i penalty killing exempelvis, vilket man inte ska förringa. Så att han bidrog i allra högsta grad med många, många bra saker. Sen så tror jag både alla vill att han ska peta in och pucka till givetvis, och det är någonting vi kommer kämpa för framåt.
Sen är han kanske en av de som kan stå för lite grit, lite attityd och så. För han var ju, när han var som bäst i Malmö så var han ju mycket en attitydspelare. Och det var han kanske i Oskarshamn en del också. Men det försvann ju lite under Rögle-tiden där, eftersom han blev osäker på sig själv naturligtvis. Men sen såg man kanske lite mer under kvalet att han var tillbaka där.
Jag tror det är viktigt att han hittar sitt DNA, precis som du säger, att vad är det man står för, och börja i grunden där, att det här ska jag stå för varje kväll och varje match, och så börjar man där och sen så får det andra komma upp till, så att säga. Och han är en bra karaktärspelare, som du säger, och spelar med grit och tuff och jobbig att möta, och när han gör de sakerna så ofta det bara går ut på isen, så kommer man också hamna i fler målchanser och mer målpositioner för att kunna använda sitt skott. Och, så att det handlar mycket om det, tror jag. Mm.
Om man pratar om laget generellt då, så är min känsla att det krävs att spetsen levererar för att det inte ska bli samma visa den kommande säsongen. Håller du med då?
Ja, man vill ju alltid att de spelarna som är tilltänkta offensivt ska producera, för det är viktigt för laget och hierarkin och rollacceptansen inte minst. Det tror jag är jätteviktigt för alla lag, att man, de som ska vara där fram och som kanske har första powerplay, de behöver ju bidra och leverera, inte bara för dem själva utan också för lagets bästa. Men jag tror också att det, man tittar på helhet, att man behöver få en rollacceptans på alla spelarna, att spelar man penalty killing och tekar i egen zon, så är man jäkligt stolt över de sakerna och gör det så bra som möjligt och inser att det här är mitt bidrag till att laget ska bli så framgångsrikt som möjligt. Och vice versa, är du offensiv spelare så behöver du bidra i det offensiva spelet. Sen vet man ju att det går upp och ner under säsong. Titta på Mackan Sylvegård exempelvis. Det var inte så att han var räkning poäng hela säsongen, utan det var egentligen först efter jul som det började hända saker. Så att det ska man också med sig. Man ska kanske inte utvärdera förrän sista matchen är spelad på det sättet. Och det viktiga är att vi som lag går bra och ser till att vi vinner matcher. Sen vill man såklart få en tydlighet i vem som ska göra vad. Och det blir ett jobb som vi ledare får göra såklart med spelarna. Men jag tycker vi har en spännande backbesättning också, där vi kan förvänta oss att vi kommer bli bra och fylla på spelet i ruscherna, och backa som kan hoppa med anfall och hota från blå linje och i andra och tredje våg och så vidare. Så att jag tror också att vi kommer kunna ha ett vapen i det spelet.
Är det ett starkare Redhawks-lag nästa säsong jämfört med den senaste?
Ja, det är ju andemeningen. Vi tycker att vi har uppgraderat oss på de positionerna som vi har justerat hittills, och sen har vi några pusselbitar kvar såklart. Så att, men det tycker vi definitivt, och det är ju så man hela tiden tittar och vänder och vrider, att när man diskuterar spelare, om man ska förlänga eller inte och vad kan vi få in istället. Men vi tycker att vi har fått in väldigt, väldigt spännande spelare ihop med att befintliga kärntruppen som är kvar givetvis ska bli bättre.
Om man tittar på Oskarshamn så har de ju, kan man säga, haft en väldigt tydlig struktur i laget, producerande, hårt jobbande spelare så att säga. Och klarar sig mycket på att de har haft produktion av Karlqvist och Sommelen nu senast som är liksom skyhög och blivit, kom ganska högt upp i tabellen. Kommer ni vara mer ett sånt lag eller kommer ni vara mer ett lag som där många producerar och bidrar?
Vi kommer försöka ha en tydligare rollbeskrivning på våra spelare där vi kommer ha tydliga ansvarsområden vad man ska göra på isen, både offensivt och defensivt. Mm. Men jag tror fortfarande att en sån spelare som är extremt viktig för oss är Johan Olofsson som är grym i penalty killing, grym på 5-6 spel. Jag tror också att det finns produktion i en sån kille att hämta ut ännu mer av. Så att med det sagt, bara för man får en roll om beskrivning så behöver det innebära att man inte ska göra de andra sakerna. Men vi kommer försöka bygga en tydligare hierarki, framförallt tydliga roller, vem som ska göra vad. Så att vi vill ha en bra rollacceptans där killarna vet vad som förväntas av dem. Och också utifrån det följa upp hur de presterar i sina givna roller och hjälpa dem att ta nästa steg i sina givna roller. Det tror jag blir en viktig del för att vi ska lyfta som lag.
Mm. Men Olofsson är väl ett namn som beskriver det rätt så bra som om man tittar, om man försöker föreställa sig själv som åskådare. Bara att det är en hårt arbetande spelare som egentligen kan vara lite av en artist ibland. Liksom 2-3 byten när han gör sin karusell, eller vad man ska säga, med pucken.
Ja, Johan hade ju en jättefin kurva. Jag tycker han spelar sin bästa ishockey när det gäller som mest. Och det är också en otrolig förmåga och egenskap att klara av att göra det under de förhållanden. Så att Johan är ju helt taggad på med den avslutningen han gjorde. Visst på att ta nästa steg och fortsätta på det sättet och hjälpa oss att bli ännu bättre. Så att, men det är ju återigen han och Foppa. De gör ju ett otroligt jobb på isen och inte minst i penalty killing som är viktigt för oss. Så att, och det ska de spelarna känna extremt stolthet över och bidra med och känna att det här är ju ja, det man gör för att laget ska bli bättre.
Och vi har nu, du sa att ni är två forwardsplatser öppna. Har du gjort klart med båda eller? Eller en är klar kanske?
Det vet man aldrig. Nej. Det kan mycket väl vara så att en eller två eller noll är klara. Det får vi se.
Mm. Hur mycket pengar har du kvar i budgeten sen om det skulle skita sig? Man får lov att säga så att ni får en kaststart igen. Eller att ni, förra året startade ni ju rätt bra, men sen var det en lång nedförsbacke där. Om man ser efter 2025 att ja, vi är på bottenlag och vi måste göra någonting åt det för att förändra det. Finns det liksom någon ekonomisk medel till det i så fall?
Det brukar det ju
spara lite, va?
Det brukar alltid finnas lite resurser då, likväl som i år så gjorde vi ju, vi gjorde väl egentligen minimala justeringar sett till att vi låg där vi låg. Vi gjorde inga sparkningar på tränare eller stora värvningar. Jag vet exempelvis med Djurgården som något år innan oss låg i samma position där man gjorde rätt så mycket förändringar på spelarsidan och på ledarsidan, men vi tog in Nutti där som kom in för att förstärka backsidan när vi hade Lassen som var lite långtidsskadad och vi hade ytterligare något frågetecken på backsidan, så att där kände vi att vi var tvungna att agera. Men nej, det brukar ju, skulle man hamna i situationer under säsongen så klart att man det har ju med skadeläge och annat att göra, så att då får man kanske agera då.
Innan vi avrundar så vet jag att du kollar på hockey-VM. Vilket land kommer att vinna?
Ja, jag tycker ju finnarna brukar ju alltid få ihop det i slutändan. Jag tror att de har väl kanske inte sprudlat här nu i gruppspelet. Men hemmaplan och det trycket som är där så tror jag att de kommer växa under turneringens gång. Men jag säger som så här, jag tycker att Sverige har ju börjat bra och de spelar en smart ishockey. Det märks att samma är förbundskapten, man bjuder inte på så mycket lägen, man spelar ganska smart och man styr tempot på ett klokt sätt. Så att jag tycker att Sverige har ju börjat bra och kan nog ställa till det lite också. Så att det hade ju varit kul med en final mellan Sverige och Finland kanske.
Och då vinner?
Då vinner Sverige med 2-1.
Det säger Malmö Redhawks sportchef Björn Liljander i Sydsvenskans Redhawks-podden. Det här var avsnitt nummer 22 med Jonas Kanje som ansvarig utgivare. Och tills vi hörs nästa gång så får ni ha det bra i solen som vi hoppas ska skina ordentligt nu, så hörs vi. Ha det gott. Hej.
Hej.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.